Vi ber, Herre, helliggör oss med ditt ord, för ditt ord är sannhet. Idag så får ni hålla till godo med ett bibelföredrag. Och texterna har jag försökt samla på den här handout som man säger på engelska, som är utdelat. Där står lite som jag hoppas det kan hjälpa er att följa med i det jag säger. Och det finns, kommer det fler så ligger det några, en stacke där. Då begynner vi. Någon spörjer dig. Jag kunde tänka mig att läsa ett brev i det nya testamentet där de grundläggande kristna sannheter presenteras kortfattat och uppbyggligt, gärna som lovprisning, bön och förmeningar, med ord och motiver från det gamla testamentet och från evangelierna. Vilken skrift ville du så anbefäla? Då kan du svara. Läs Petrus första brev. Här gengives hela trosbekännelsens innehåll och de viktigaste sannheterna med motiver från det gamla testamentet och evangeliernas ord om Jesus, använt på de kristnas tro och liv. De viktigaste sannheterna i Petrus första brev finns i många skrifter i Nya testamentet. Och aposteln Petrus skriver som om sannheterna är självföljliga och icke behöver närmare förklaringar. Vi drar den konklusion att budskapet är allmänlig kristen tro som läsarna har bro för att bli minnet om, men som de allerede har hört. En annan intressant ting. I brevet möter vi en författare, Peter, ledaren bland apostlarna, som genom sitt brev avslöjar att han är blivit en omvänd kristen. Han är, kan man säga, delvis en annan person än den Peter vi möter i evangelierna. Och det vänder vi tillbaka till. Peter skrev brevet med hjälp från Silvanus omkring år 30 i Babylon. Babylon kan här vara ett decknamn för Rom, alltså hedenskapets huvudstad i ett imperium, där de kristna på grund av deras tro följde sig som främmande, som utlänningar. Det är skrivet till menigheterna i nuvarande Turkiet, syd för Svarta havet, vis medlemmar sannolikt mest var av icke-judisk avstamning. Jag vill framhäva några sannheter i detta brev och se lite om vad det kan betyda för oss. Men först ska vi sammanfatta brevets innehåll. Och då kan man ju titta på det första som står här i papiren som är utdelade. Först i inledningen hilsar aposteln sina medkristna som bor spret i ett stort område syd för Svarta havet. Han hilsar dem i den treenige Guds namn och minner dem om att de tillhör Guds folk i en hedensk världen. Han önskar att de ska växa i fällskap med Gud. Så kommer den första av två huvuddelar. Och den kan vi ge rubriken Frälse i Kristus. Den inleds med en lovprisning för frälsen. Gud prisas för att han i sin barmhjärtighet har genfött de kristna till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse. Så de, genom tron på Jesus som vi icke kan se, får en himmelsk arv av evigt liv. Denna frälse, målet för kristenlivet, kan de där tror vara säkra på att en dag få mottäge. Därför så kan de kristna jubla, själv om de får lida mycket i denna världen. Härefter följer ord om profeterna och frälsen. De gamla testamentets profeter mottog sannheter från Kristi ande och reflekterade över dem. Deras budskap om Jesu lidelse och härlighet förkynnes av den helige andes kraft så att de där hör det och tror det kan bli frälst. Sen kommer tre, den dyrbara frälsning, Och 4. Växt i frälsen. Gud som är helig skall, som Gud är helig skall också de kristna leva heligt. Vi är dyrt köpte med Kristi blod, kallade till att rensa våra själar i lydighet mot sannheten, älska hinanden och förkunna Guds stora gärningar. Vi hämtar näring till växten i tron från Guds ord, som är den rene andlige mjölk. Så kommer vi till Jesus, den levande hjörnesten i Guds andlige tempel, Guds folk, var vär kristen är en levande sten, kallad till att leva i Guds vidunderliga lys. Men för dem där icke tror är Jesus en snubblesten, det får dem att falla bort från Gud. Så den annan huvuddel, det kristnes måde att leva på, det kristna livet. Först det kristnes liv i en hedensk syndig världen. De kristna må kämpa mot synden i deras egen natur och i den hedensk omgivelse. De är kallat till att leva som Guds ord lärer, så att hedningarna tackar Gud på grund av det liv de kristna lever. Sedan följer ord om din kristnes relation till övrigheten och deras relation till överordnade. Alla kristna skall för Herrens skull underordna sig övrigheten, och tjänarna ska lyda deras herrar, också det obehagliga. De där tålmodigt uthåller lidelse när de gör gott får nåde hos Gud. De lever med Jesus som förebilde. Han där tålmodigt utstod lidelse då han bar korsets synder på, våra synder på korset, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Men vi blir icke frälst genom egna goda gärningar. Det är Jesu lidelse och död som giver oss frälsen. Så det kristnes liv i äktenskapet. Kvinnorna ska underordna sig deras män, så deras icke-troende män kan komma till tro när det påverkas av deras hustrus exempel. Kvinnornas smycke ska vara som Abrahams hustrus Saras. Hennes smycke var hennes fromme hjärte, hennes fromme sinnelägg. Männen ska visa omsorg om deras koner och ära dem, så blev deras bönsliv välsignat. Så 5 i den andra huvuddelen, de kristnes liv i lidelse och förföljelse. De kristna uppfordras till att välsigna deras fiender och ha deras trygghet i Kristus, vända sig från det onde och göra det gode. Och vara i stand till att förklara trons sannheter för dem där icke tror. Jesus är förebildet och han av frivilliga, utan att göra motstånd, gav sitt liv för oss för att föra oss till Gud. Jesus säger över, vid sin död och uppståndelse blir man delaktig i genom dopet och tron. Detta förkynnas i tillvarons alla dimensioner, också för de onda andar från syndaflodens dage. Och så det sista avsnitt i den andra huvuddel, de kristnes liv i menigheten. Peter förmanar menighetens äldste till att villigt vakta över Guds jord som är betroet dem. När överhyrden Jesus Kristus vänder tillbaka skall de mottaga härlighetens sejerkrans. De yngre skall underordna sig de äldre och vara ydmyga. Och för alla kristna gäller, våga och stå fast i tron på Guds kraft och vilja till att hjälpa, så du icke pressas under lidelse pressas av djävulen till att falla från Gud, men att du blir trofast och en dag kan träda in i Guds härlighet. Så en avslutande hilsen. Brevets föremål är att Peter i all korthet vill uppmuntra sina medkristna att förbli i tron. Brevets budskap är Guds sanna nåde som de kristna må hålla fast vid. Peter avslutar med orden, fred vare med er alla som är i Kristus. Så ska vi reflektera över 7 ting. 1. Vem Gud är og hva han vil med vårt liv. 2. Hva Gud gjør for å oppnå dette. 3. Hvordan vi får kunnskap om dette evangelium. Og 4. Hvordan vi får del i evangeliets virkelighet. 5. Evangeliets betydning for vårt liv i samfundet. 6. Evangeliets betydning for vårt liv i Guds menighet. Og til sist 2 attityder som preger de kristnes forhold til Gud, livet og framtiden. Og det stod jo også på handouts, som de kanskje kunne se. Men innan vi begynner skal vi synge 2 verser fra den salmen som vi har från Hilda i Frelser og Forsoner.
Nummer 200.
Ja. 203 og 4. Hele sitt hjerte at vi skal leve i fellesskap med ham. Og da ser ni at det finns bibeltexterna, en del bibelverser er citerade på de här papirerna. At Gud er treenig, en Gud i tre personer, sies tydligt i brevets inledning. Fra Peter, Jesu Kristi apostel, till de utvalde, der bor spredt som främmande bland andra folkeslag. Som efter Gud fäders förutviden, vid åndens heligse, är utvald till att visa lydighet och blive bestänket med Jesu Kristi blod. Att Gud är treenig framstilles som en självfölje. Sannheten om treenigheten behöver man icke argumentera för. Våres kristne tro bygger på ett antal grundläggande sannheter som har varit med fra Kristi kirkas begynnelse, og læren om treenigheten er en av dem. I Guds frelsesverk deltar alle de tre personer i gudommen, Faderen, Sønnen og Ånden. Faderen kallas i brevet genomgående Gud. Han er tryggheten, auktoriteten, alltings grundvold. Vi får fellesskap med ham genom ett liv i tro på Sønnen Jesus, vores frelser. Jesu död och uppståndelse är centrala sannheter i brevet. Jesu himmelfart och genkomst i härlighet nämnes också. Tror du detta evangelium är du förenad med Gud och parat till att möta Jesus när han kommer igen som konge och domare. Trons lydighet som Peter talar mycket om innebär att man vill leva sitt liv i Jesu efterföljelse. Han som visar vad kärlighet är. Att leva för att tjäna sin nästa väl, själv om man må mötas av hat från dem man tjänar. Onnen är livgivaren som väckte sönnen från de döde, som har givit Bibelns författare deras budskap om sönnen och också de kristnes liv i Gud. Onnen sörjer för att Guds barn lever under Guds beskyttelse når det møter fjendskap. Gud er i sitt väsen fellesskap, fader, sønn og and i en evig relation. Og Gud er kærlighet. Han er et fullkommet harmoniskt fellesskap av kærlighet. Och det är ett öppet fällskap av kärlighet som vill indra oss människor i detta säliga, gudomliga liv av relationer. Guds kärlighet till oss blev fulländ där Jesus gav sitt liv för att sona våra synder. Vi människor är liksom Gud i det att vi är fällskapsväsner. Vi är fällskapsväsner. Och i Jesus Kristus får vi genom dopen och tron på ham del i den treenige Guds livgivande fällskap. Det var den första punkten. Vi går vidare. 2. Frälsen från synd, död och djävul till ett evigt liv i den treenige Guds fällskap. Den centrala sannheten i Petrus första brev är den frälse det är uppnått genom Jesu död och uppståndelse. Peter beskriver detta med motiver hämtat från Esaias kapitel 33 om Guds lidande tjänar. Guds lam det blir offrat för att sona mänsklighetens synder. Skildringen av Jesu lidelse och död i evangelierna sätter också sitt prägel på framställningen. Peter är tydlig med att förbinda Jesu död med hans uppståndelse i härlighet. Tillsammans är det Guds frälsesverk. Peter skriver för exempel: I vet ju att det icke var med förgängliga ting som söll eller guld I blev lösköpt från det tomme liv I hade övertagit från Jeres fäder. Men med Kristi dyrbare blod som av ett lamm utan plätt och lyde. Därtill var han bestämt för världen blev grundlagt. Men han blev först uppenbarat nu vid tidernas ände av gensyn till er. Som tack vare ham tror på Gud. Det uppreiste ham från det döde och gav ham härlighet. Så att Jeres tro också är hopp till Gud. Så är frälsen fullbordet av Gud i Jesus utan någon mänsklig inblandning. Vid hans sår blir vi helbrett, skriver Petrus också. Det är Guds plan. Det blev etablerat för världen blev grundlagt. Frälsens verklighet är alltså en sannhet så viktig att den kommer före världens existens. Frälsen blev bestämt av Gud och därefter skapade han världen. Och det betyder att Gud älskade oss människor för vi blev till. Då motståndarna angrep Jesus Guds son gengällde han icke, men låt sig ödmyga för att frälsa dem där angrep ham. Vi läser, han gjorde icke synd, och det fanns icke svi i hans mun. Han svarade icke med skällsord, där han blev skällt ut. Under sina lidelser troade han icke, men övergav sin sig till ham där dömer rättfärdigt. Sådan är Guds kärlighet. Guds kärlighet söker icke sitt eget, men gör gott mot den som Gud älskar. Själv om Guds kärlighet möter otacknämlighet. Och Jesus kom icke för att döma världen. Som frälser övergav han domen till ham där dömer rättfärdigt. Det betyder bland annat att vi ännu kan vända om till Jesus själv om vi konstant förnärmar ham med våra synder. För så länge vi lever på denna jord är Jesus icke våras domar, men våras frälsare. Guds dom över synden är en verklighet sedan synden kom in i världen vid syndafallet. Men Jesus som du möter i Guds ord och sakramente har intill han kommer tillbaka i härlighet övergivit sin sig till fadern som dömer rättfärdigt. Guds slutdom över dig är ännu icke avsagt. Så länge du lever här på jorden lever du i nådens tid. En tid då du kan ta emot Jesus som din frälsare. Så nummer 3. Hur vi kan lära, hur vi får kunskap om evangeliet. Guds ord, det förtäller evangeliet till oss. Så att vi kan lära Jesus att känna och bli frälst. Bibeln är Guds ord och människors ord på samma tid. Profeternas ord i det gamla testamentet är inspirerat av heliganden. Det var den frälse Petrus såg med egna ögon som profeterna förutsåg då de profeterade om den nåde vi ville mottaga. De tänkte över vår norr och vardan den tid ville komma som Kristi ånd pajade på för dem, då ånden förutsagte Kristi lidelser och sajer i härlighet. Vidare, Guds ord är Gud själv, det eviga livets kille och fundament. Peter skriver, I är ju icke genfött av en förgänglig, men av en oförgänglig sed, Guds levande och blivande ord. För alla människor är som gräs, all deras härlighet som markens blomster. Gräset törrar in, blomsterna faller, men Herrens ord förbliver till evig tid. Och detta ord som är förkynt för er är andlig näring som gör att vi kan växa som Guds barn. I skall, skriver Peter, avlägga all ondskap och som nyfödde barn hie efter ordets rena mjölk för att ved den kan växa upp till frälse så sant i hans makt att Herren är god. Vidare, ordet är Jesus, grundstenen i Guds andliga tempel, det vill säga Guds folk. Ja, Peter identifierar ordet med Jesus Kristus. Det är som vi kan läsa i Johannes evangeliet. Ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. I Guds ord, det vill säga i Bibelens ord, är det frälse att få. Det är där vår frälsare Jesus kommer till oss. Vis vi tror ordet har vi mottagit Jesu ond, heliganden, som har inspirerat Bibelns författare till att skriva ner dessa ord. Det är Guds egen tilltale till oss som skapar trons liv i oss. Treenigheten. Gud som i Jesus blev mänsklig och försonade världen med sig själv genom sin död och uppståndelse. Bibelns ord som är Guds ord och människors ord på samma gång. Detta är fundamentala sannheter som Gud har uppenbarat för oss och som vi kan reflektera över men aldrig helt förstå. Det är frälsens hemlighet som vi kun kan tro på fördi våres kristne tro är en Guds gave som heligon skapar i de människor som tar emot Guds andliga liv. Och vi ska nu se på vad Peter säger, hvordan vi mottager trons liv. Men först ska vi synge 5 och 6 i 200 helde frälsare och försoner. Som förenar oss med Jesus. Nummer 4. Först dopen. Vi läser. Kristus led en gång för människors synder. Som rättfärdig led han för orättfärdighetens skuld. För att föra er till Gud. Han blev dräpt i ködet. Gjort levande i ånden. Och i den gick han till de ånder det var i fängsel. Och predikade för dem. Det var dem som var olydiga den gång Gud väntade långmodigt i Noas dag, då arken blev bygget. I den blev några få, nämligen 8 själar, frälst genom vann. Det vann är ett bilde på den dop som nu frälser ger. Icke en fjärnelse av lemets naus, men en god samvittighetspakt med Gud ved Jesu Kristi uppståndelse. Han som är farit upp till himmelen och sitter vid Guds högra hand efter att änglar och myndigheter och makter är blivit underlagt ham. Dopen frälser oss, skriver Peter. Syndflodens vann var genom Gud drunknade en fördömt världen, samtidigt med att vattnet lyftade Noas ark upp med Noa och sy andra människor, där undslapp Guds dom. Det är en bild där hjälper oss att förstå dopets betydning. Dopens frälse består icke i att den fjärnar vår syndiga orenhet. Syndare förblivit till vi dör. Nej, dopen frälsar oss från Guds dom över vår synd, så att vi kan leva i fred med Gud, själv om vi är syndare. Dopets frälse är förenat med samvittighetens pakt med Gud, alltså det jag vet samman med Gud, nämligen evangeliet om Jesus Kristus. Tro på evangeliet skapas vid den uppstande Jesus. Tron är ett nytt liv som Gud ger mig i dopen. Dopen förenar oss så med Jesus som efter sin himmelfart är Herre över allt. Dop och tro hör alltså samman. Utan tro har man inget gavn av sitt dop. Dopet och tron giver den döpte del av Jesu uppståndelseliv och allt är Guds gave. Peter begynner sitt brev med en lovprisning. Lovet vare Gud, vår Herre Jesu Kristi Fader, som i sin stora barmhärtighet har genfött oss till ett levande hopp vid Jesu uppståndelse från de döda. Till en oförgänglig och okränklig och ovisnelig arv, det ligger gömt i himlarna till er, som av Guds makt ved troen bevaras till en frälse. Det hålles redo till att uppenbaras i den sista tid. Så, var gång du bekänner att Jesus Kristus är din frälsare som döde och uppstod för att du må ha fred med Gud, så vittnar det om att du lever av Jesu uppståndelses eviga liv som Gud gav dig vid ditt dop, och ett liv som Gud fortsätter med att giva dig genom din tro på Jesus. Ett liv som ska föra dig till den eviga säkerhet, det som är målet för vår kristna tro. Och så går vi vidare med livet i tron. Nummer 5. Livet som kristen i världen. Peter skriver om trons lydighet. Som lydige barn må I icke tillpassa er de lyster som I förr fulgte i eres ovidenhet. Men lige som han, det har kallat er, är helig, skall också I vara helige i hela eres livsförelse, för det står skrivet, I skall vara helige, för jag är helig. Och I som är lydighet mot sannheten har rensat eres själe till att ha en uppriktig broderkärlighet, skall älska hinanden av uppriktighet och av ett rent hjärte. I är icke fött av en förgänglig sed, men av en oförgänglig sed, Guds levande och blivande ord. Trons lydighet kommer av att vi lever av Guds eget eviga liv. Vi lever i Kristus och vårt liv är således en del av hans liv och närvaro i världen. Vårt kall är att vara helige i hela vårt livsförelse. Men för det vi här på jorden lever i syndens verklighet som tog livet av Guds son, är trons lydighet en kamp. En kamp för att avhålla oss från köttets lyster som förer krig mot själen. Den kamp kan blottföras när vi tar emot Guds ons oförgängelige sed, Guds levande ord Jesus Kristus. För det är ju Jesu on i oss som förer den kamp mot synden. Och så lider de kristna i en världen som icke tål evangeliet. Ordet lide förekommer 16 gånger i detta brev. Som kristen är du inte kallad till att ha det skönt hela tiden. Nej, du är kallad till att lida för Kristi skull. Du är kallad till att följa Kristus som världen har. Lige som Jesus led och döde utan att göra motstånd. Gengäld icke ont med ont, men tvärt emot med välsignelse, skriver Peter, för er kallad till att arva välsignelse. Sådan var Guds söns sinnelej, och det må vara Guds barns sinnelej också. Den slags lidelse är till glädje, nettopp för de den vittnar om att man är Guds barn. Gläd er när I delar Kristi lidelser. Viss I blir hånat för Kristi namns skull, är I välsignade, för härlighetens ånd, Guds ånd, vilar över er. Evangeliet vinner icke seger genom yttre kamp emot orättfärdigheten, genom att hävda sig i denna världen. Jesus svarade icke med skällsord när han blev hånad. Under sina lidelser troade han icke, men övergav sin sig till ham där dömer rättfärdigt. Sådan må de kristne också leva. Det är den grundläggande orsak till åren att alla kristne må underordna sig överheten, tjänstefolk deras orimliga herrar och kristna hustror deras icke-troende äktefäller. Här i världen härskar ordningar. Evangeliet är oss icke givet för att bekämpa dessa ordningar med yttre midler, isär icke med våld. Det är genom ett liv i Kristi självutgivande kärlighet att vi må vara lys och salt i denna världen. Man kan icke få någon människa till att bli kristen vid att sätta hårt mot hårt. Man må vara parat till att fortälla sin nästa om vårt kristna hopp med saktmodighet, gudsfrukt och med en god samvittighet. Och när man utsätts för orättfärdighet må man hänvända sig till överheten som är insatt av Gud för att straffa ondskap. Kristne upplevde sig som främmande i ett miljö där icke kände Gud. Icke troende bemärkte att de kristne var annorledes och därför hånade de kristne. De kristne deltog ju icke som alla andra i ceremonier med avgodadyrkelse. Och avgodadyrkelsen var ofta förbundet med omoral, ett liv under Guds vrede som de kristne sa nej till. Vi kan förvänta oss att bli opopulära i denna världen. Detta må icke ske för de vi synder, men för de vi vill följa Gud. En sann kristen kämpar för att leva som Gud vill och är parat till att betala prisen för att vara annorledes och måske bli opopulär. Nummer 6. Livet som kristen i menigheten och omvändelsen. Att vara kristen är att leva i Guds folk som regeras av Guds bud, icke av synden. Den kärlighet där lever i den treenige godom ska vara en levande realitet i den kristna menigheten. Det sker när vi, dens medlemmar, bror de nådegåvor Gud har givit oss. Peter skriver, lev alla i enhet och vis medfödelse, broderkärlighet, barmhjärtighet och ydmykhet. Gengäld icke ont med ond eller skällsord med skällsord, med tvärt emot med välsignelse, för er kalla till att arva välsignelse. Och han skriver också, som gode förvaltare av Guds mångfaldige nåde ska en var av er tjäna det andra med den nådegåva han har fått. Den där talar ska tala med ord från Gud. Den där tjänar ska tjäna med den kraft Gud giver, för att Gud i alla ting må bli heliggjort vid Jesus Kristus. Förmaningarna till de äldste och de unge vittnar om hurdan ett liv med Gud ska levas. De äldste må vara hyrda för Guds jord, vakta den som Gud vill det, icke för osselvinnings skull, men glad och gärna. De unge må underordna sig de äldste och vara klädd i ydmykhet överför hinanden. För Gud står de högmodiga emot, de ydmyge visar han nåde. Och Peter fortsätter, ydmyger därför under Guds starka hand, så vill han upphöja er när tiden kommer och kast all eres bekymring på ham, för ham har omsorg om er. När man läser orden om ydmykhet och tänker att det här är skrivet av aposteln Peter, förstår man hvordan omvändelse till evangeliet kan förändra en människa. Peter i evangelierna var icke känd för att vara ydmyk. Han irättesatte Guds son Jesus när Jesus fortällde han att Jesus måste lida och dö för att fullföra sin mission. Han irättesatte Guds son. Men i brevet prisar Peter Jesu lidelse och död för våra synder. Peter i evangelierna såg sig själv som den starke, trofaste apostel. Och han var en starkare gudsmän än alla andra, verkade som han tänkt om sig själv. Men i brevet är det annorledes. Här kallar Peter sig en medälste. En äldste bland de andra äldste i Kristi kirke. Och det säger han, skönt han är en apostel. Han går ner på de andres nivå. För Petrus är nu en omvänd synder. Så som Jesus hade förutsagt. I Lukas evangelium säger Jesus, Simon, Simon, Satan gjorde krav på er för att sikta er som vede. Men jag bad för dig, Peter, för att din tro icke skall svikta. Och när du en gång vänder om, så styrk dina bröder. Vad lärer detta oss? Jo, att livet i tro på Jesus kräver att vi lyttar till hans ord, tror på det och vill följa det. Och insikten om att vi konstant fejlar, vi konstant syndar, det hjälper oss att vara ydmyga och grunda vårt hopp, icke på oss själva, men på Guds nåde i Jesus Kristus. Alla de förmaningar vi möter i Bibeln står där för att vi icke kan leva som Gud önskar. Vi har bro för att förmanas, vi har bro för att höra Guds lov som hjälper oss att se våra synder, så att vi kan bekänna dem och glädja oss över Guds tillgivelse i Jesus Kristus. För Guds kirke är en kirke av tillgivna syndare. De tror på Guds bud, bekänner deras synder mot dem, önskar leva efter Guds vilja och ser fram emot att på uppståndelsens stora dag blive helbrett för syndens verklighet en gång för alla. Nu är vi snart i mål, men nu ska vi synga 2 verser till på psalmen. 208. Livet som kristen är präget av allvar och hopp. Kristenlivet är präget av allvar och hopp. Arven, det eviga liv med Gud som väntar de kristna, vill bli begivet när Jesus uppenbaras i härlighet på den yttersta dag. På domens dag. Den dag vår denne syndens tidsålder är till ände. Där kommer Jesus som konge och domer, icke som frälser. Då, den dagen, är det livsviktigt att känna Jesus som sin vän. Det gäller att våga i tro och bön att leva ett kristet liv i väntan på ham. Vi läser, men alla tings ände är när. Vär därför besinnliga och vojne, så att ni kan bede. Först och främst ska jag hålla fast vid den inbördes kärlighet, för kärligheten skjuler många synder. För nu är det tiden där domen tar sin betydelse, och den begynner med Guds hus. Men när den begynner med oss, vilken ände vill det då icke ta med dem som är olydiga mot Guds evangelium? Icke alla arver Guds rike. Visst du avvisar Jesus i vantro är han icke din frälsare, men en snubblesten, det får dig till att falla bort från Guds rike. Många vill aldrig tro på Jesus. Och de där nu tror kan falla i vantro. Du och jag kan falla fra för det vi giver upp, för det vi menar att kristenlivet är för obekvämt och svårt. Men Peter önskar uppmuntra dem som kämpar trons gode kamp. De ska icke tro att Gud har glömt dem, för det har han icke. Och de ska veta att lidelse på grund av tron hör kristenlivet till. Du må söja tröst i trons kille för att bli bevarat i tron. Peter skriver, var åvojne och på vakt. Geres motståndare djävulen går omkring som en brölande löve och leder efter någon att slå. Stå ham i mod, fasta i tron, I vet ju att de samma lidelser rammar eres bröder här i världen. Djävulen sammanlines med en löve. En löve söker sitt bytte bland sväje dyr som har kommit väck från sin flock. Du kan undgå detta att bli hans offer genom att söka styrke i Guds menighet. En menighet som kan verka lille, som ofta hånas och lider, men var du beskyddes av Jesus, trons fundament och kille. För Peter skriver, kom till ham den levande sten, alltså Jesus Kristus, som blev vraget av människor, men är utsökt och kostbar för Gud. Jag lär er själv som levande sten byggs upp till ett andligt hus, till ett heligt prästerskap, som tack vare Jesus Kristus är komna för Gud. Kom till ham, Jesus, skriver Petrus. Så till sist. Petrus skriver att hans budskap är Guds sanna nåde som han må hålla fast i. Allt Petrus skriver om är Guds nåde, en oförtjänt gåva från Gud till oss. Jesu lidelse, död, uppståndelse och himmelfart, att han nu regerar vid Faderns högra hand, att han vill vända tillbaka till härlighet, det är nåde. Att vara en del av treenighetens fällskap är nåde. Guds ord som Gud talar till oss så att vi kan lära ham att känna är nåde. Dopet och tron och Guds andes heliggörelse och liv är nåde. Och så vidare. Själv lidelse för din kristna tros skull är nåde. För lider du för evangeliet, då vittnar du med ditt liv om att du hör Jesus till. Och att lida och vittna om Jesus, det är det bästa man kan göra för sin näste. Petrus ord om Guds nåde är skrivet för att uppmuntra oss till att hålla ut i vår kristna tro, själv om det fylls svårt. Trons kamp, de prövelser som livet som kristen medför, varar kun en begränsad tid. I denna svåra tid kan vi dock vara helt säkra på att omslutas av Guds kärlighet och kraft och att den evige härlighet i Jesus väntar på oss. Peter skriver, nå i må lide här en kort stund vill all nådes Gud som har kallt er till evig härlighet i Kristus Jesus själv utrusta, stötta, styrka och grundfästa er. Kraften är hans för evigt. Fred vare med er alla som är i Kristus. Amen. Vi synger den sista versen.
Jag tror på korsets nåde. Jag är frälser av din nåde. Står mig bina fjanden brister, jag mig handa röjet brister. Se vi gå till paradis.
Då har vi gjort oss förtjänta av kaffe. Jag har lyssnat en så lång tid. Men för att vi ändå ska ha något att leva så finns det två spörsmål på det, över ämnet som kommer att delas ut vid borden som ni kan snacka om. Men jag tänkte också att om folk vill ställa spörsmål nu direkt så är det bra. Det...
Ja, vi kan godt lige, hvis der er nogle spørgsmål direkte nu, kan vi tage dem med det samme.
Ja.
Der var et nede i hjørnet.
Tak Patrick, det var inspirerende. Jeg har et spørgsmål. Jeg er godt klar over, at nogle gifte kvinder er gift med en urimelig mand.
Ja.
Og hvad Peter formaner hende til. Men hvad nu hvis en mand er gift med en urimelig kone? Det sker. Altså, det er
et
hypotetisk spørgsmål.
Det er et hypotetisk spørgsmål, ja.
Det må være et helt andet sted i Danmark og et helt andet tidsalder for os.
Ja. Du skulle varit med på Peters tid och spurt han det. Jag kan inte hjälpa till där. Men ja, lyckligtvis har jag inte det problemet. Ja. Ja.
Men vad är svaret? Alltså, är han också bunden? Och må inte söka skilsmässa från sin kone?
Alltså, det här med skilsmässa är en sista utväg som det kan ske. Och det gäller ju för både mannen och kvinnan att det fanns den möjligheten. Alltså, Peter svarar inte på det brevet. Men en sak som man säger som gäller alla, att vi ska ödmjuka oss under hinanden och inte sätta hårt mot hårt. Och det gäller ju alla parter, också i äktenskapet. Så man får liksom fylla på med sådana sannheter när man läser den här korta förmaningen om det som du talar om nu.
Ja. Ja. Andra spörsmål?
Ja. I kapitel 3, vers 19, hvor han drager hen og prædiker for de ånder, der var i forvejen. Disse fordom var ulydelig dengang Gud i sin langmodighed givet i Noas dage. Det vers, sammen med vers over i kapitel 4, vers 6, derfor blev evangeliet forkyndt også på døde, for at de skulle dømmes på levet. Som menneskets dømme, mens leves i ånden, ligesom Gud lever. Hvordan skal vi forstå de vers, og har det noget at gøre med det? De grave, der åbnes i Matteus kapitel 27, og hvor de døde slår op, efter at forhængen flænses i templet, og de går ud i stedet og viser sig mange.
Jeg tror, at det er en stærk forbindelse med det, du sidst sagde. Man börjar från det sista verset där i kapitel 4. Alltså det Peter vill säga, det är något som vi möter ofta. Alltså alla levande och döda måste förhålla sig till Kristus. Och det Peter vill säga, han talar om massa människor i Gamla Testamentet som var döda innan Jesus kom. Och de har också mött Kristus. Alltså det är den sannheten som ligger där. Och det innebär ju att de har liksom trott på Kristus som skulle komma och är därför saliga. Så att det är ingen märklig sanning han vill ha framfört, utan just den som vi beskänner i trosbekännelsen. Du ska komma för att möta levande och döda. Men för oss är det ju verkligt märkligt. Det är kanske en spörsmål som vi ofta ställer oss. Vad ska man säga till de människor som aldrig har fått en möjlighet att möta Gud? Hur förhåller Gud sig till dem? Ja, vi vet att det är kun genom Kristus vi kan bli frälst. Och sen får Gud hantera den sägen. Vi kan inte svara mer på den spörsmålet, tror jag. Men och så gick hon till det här med onnarna på Noas dagar. Ja, och det har jag läst på om. Och det var många sidor i kommentaren om det. För att det har varit många, många teorier om det. Alltså en teori eller som nu inte stämmer för att ingen tror på det nu. Det var att det skulle vara den Kristus för han blev mänska. Var han redan, Jesus har alltid funnits. Då har han predikat för de onda andarna under Noas tid. Men det betyder nog inte det, men i den västliga kyrkan har man trott det länge för att det var en betydelsefull teolog som menade att sådan var det. Vad tror ni den teologen hette? Jag har lite överkurs. Börjar på A, U, Augustinus. Ja, det är hans, hans tanke om detta. Alltså, det här som skedde när änglar kopulerade med människor, det vet vi. Det var en synd så grov så att i de förståelsen av detta så menar man att då liksom då skedde något ännu värre, då liksom begynte den onde andevärlden på allvar. Och det som Peter vill säga att så långt bort du kan komma från Kristus, där förkunnas också Jesus säger, de kan inte gömma sig. Många menar att det är så vi ska förstå den versen, och när jag försökte läsa alla dessa lite komplicerade teorier så tror jag att det är det rimliga. Och det här är ju svårt för oss, men för de som Peter skriver till så reflekterade man mycket över detta, och det fanns många andra judiska skrifter som man läste också. Och det ska vi alltid tänka på, att de levde i en värld som vi bara delvis känner till, med föreställningarna som vi inte vet allt om dem.